lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till Ordspråksbokens 25:e kapitel och därmed till en ny avdelning av Ordspråksboken. Även dessa ordspråk är skrivna av Salomo, men de har blivit samlade och redigerade av Hiskias, Juda kungs män. Vi läser Ordspråksboken 25, vers 1 och 2. Dessa ordspråk är också av Salomo, och Hiskias, Juda kungs män, har gjort detta utdrag. Det är Guds ära att fördölja en sak, men kungars ära att utforska en sak. När det står att det är kungars ära att utforska en sak, ska vi komma ihåg vad Guds ord säger om den troende i Petrus första brev kapitel 2 vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Ett konungsligt prästerskap. I Kristus är vi kungar och tillhör ett heligt prästerskap. Och det är vår kallelse och vår plikt att utforska Bibeln. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord, står det i andra Timoteusbrevet 2:15. Och i Nehemja bok kan vi läsa att efter att Jerusalems murar var uppbyggda igen och man håller högtid, så säger Nehemja, lekmannen, och prästen Esra den skriftlärde och leviterna: denna dag är helgad åt Herren er Gud. Sörj inte och gråt inte, ty denna dag är helgad åt vår Herre, och var inte bedrövade, ty fröjd i Herren är er starkhet. Och så står det i Nehemja 8:13. Dagen därefter församlade sig huvudmännen för hela folkets familjer, likaså prästerna och leviterna hos Esra den skriftlärde, för att närmare studera lagens ord. Om judarna i Berea så står det i Apostlagärningarna 17:11 att de tog emot Guds ord med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Varje kristen har kallelsen att studera skriften. Kärleken till Guds ord, det är ett av pånyttfödelsens säkra kännetecken det. Vi ska utforska saken, men samtidigt ska vi vara klara över att det finns mycket som Gud ännu inte alls har uppenbarat för oss. Och det är mycket som ligger högt över vad människan kan fatta och förstå. Och genom profeten Jesaja säger Herren i Jesaja 55:9: nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Men det som Gud har uppenbarat för oss, det ska vi studera. Studera, begrunda, överväga och inrätta vårt liv därefter. Det är mycket viktigt att vi verkligen inser vårt behov av att söka oss in i Guds ord och studera det. Guds ord säger att i Kristus så är vi ett konungsligt prästerskap. Och andra Korinthierbrevet 7:1 säger: då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande, och i Guds fruktan fullborda vår helgelse. Som troende uppmanas vi att i Guds fruktan fullborda vår helgelse, och att inte se mellan fingrarna med synd. Och det uttrycks så här i Ordspråksboken 25:5. Skaffa bort det ogudaktiga ur kungens tjänst, så blir hans tron befäst genom rättfärdighet. Och i det nya testamentet kan du lyssna till förmaningen som församlingen i Korint får i första Korinterbrevet 5, verserna 9 till och med 13. I mitt förra brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför? Är det inte dem som står innanför ni skall döma? Den som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond. Där en Herrens tjänare lever ett ogudaktigt liv är det både församlingens och den enskilda troendes ansvar att inte göra gemensam sak med en sån. Ja, ordet säger att vi ska faktiskt inte ens umgås med en sådan. Kyrkans nöd idag är att hon bedriver andlig prostitution genom att offentligt kränka Guds heliga bud och tillåta synd, ja, till och med försvara den. En församling som tolererar ett liv i synd är som en protes full av aktivitet men utan liv. Läs gärna hela första Korinterbrevets femte kapitel efter programmets slut. Så ser du att en troende ska inte umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller en förtalare. Jag menade inte alla otuktiga och giriga här i världen, säger Paulus. Då måste ni ju lämna världen. Men jag skriver nu till er att ni ska inte umgås med någon som kallas broder, det vill säga någon som bekänner sig som kristen, men som är otuktig, girig eller förtalare, eller drinkare eller utsugare. Och har en sådan förtroendeuppdrag i församlingen, så är det ledarnas ansvar att se till att han tas bort från den tjänsten. Skaffa bort det ogudaktiga ur kungens tjänst, så blir hans tron befäst genom rättfärdighet. Vi läser Ordspråksboken 25, verserna 9 och 10. Utför din egen sak mot din motpart, men uppenbara inte en annans hemlighet, för att inte var och en som hör det må lasta dig, och ditt rykte blir ont för alltid. Du kan orsaka en hel del problem, både för din granne och för dig själv, om du talar illa om din granne. Har din granne, din arbetskamrat eller din församlingsbroder några fel, så tala med honom personligen om det. Utför din egen sak mot din motpart, men uppenbara inte en annans hemlighet. Gå inte till andra, gå till den det gäller. Och klarar du inte det, låt bli att sprida det till andra. Tala hellre med Gud. Jesus säger, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Uppenbara inte en annans hemlighet. Tala inte om den offentligt. Tala hellre med Gud. Det är bättre både för din motpart och för dig själv, för bönen gör något med oss. Vi läser Ordspråksboken 25:14. Som regnskyar och blåst och likväl inget regn, så är en man som skryter med givmildhet men inte håller ord. Om djävulen någonsin skrattar, så måste det vara av skrytare och skrymtare, för de är det största narrar han har. De tjänar honom bättre än alla andra och helt utan lön. Ja, det konstiga är att de underkastar sig större lidande för att komma till helvetet än vad den allvarligaste kristen gör för att komma till himlen. Dessa träd med sina stora, grönskande blad, men utan någon frukt. Många låter sig imponeras, men Gud känner deras hjärtan. Regnskyar utan regn, säger Ordspråksboken. Spurgeon berättar följande. Till min stora förvåning fick jag en gång se en kvarn som var i full gång utan att den hade något mjöl att mala. Och då jag frågade mjölnaren varför kvarnen gick när han inget hade som skulle malas, sa han: ja, vad skulle väl folk säga om kvarnen stod stilla? Det skulle ju verka som om min firma inte gick bra. Och för övrigt så kan jag inte sova om inte kvarnhjulet går, för jag är uppfödd och uppfostrad med det här ljudet, och så fort ljudet upphör vaknar jag. Och mjölnarens svar gav mig något att tänka på, säger Spurgeon. För det är så många som handlar på precis samma sätt och lever efter samma princip. Det är så många som behåller Guds fruktans form utan att äga dess kraft. De försummar inte gudstjänsterna och de går till nattvarden och deltar i församlingsaktiviteterna. Men deras hjärtan har övergivit den första kärleken. Även många förkunnare utför ett bra jobb och förmedlar bara inlärda teorier och undervisar i kristendom utan att själv ha den levande källan i sitt inre. Är de då inte precis som kvarnen som fortsätter att mala fast det inte finns något mjöl, men bara upprätthåller skenet? Man mal förgäves, som regnskyar och blåst, och likväl inget regn. Antalet bedragare i världen är stort, men antalet som bedrar sig själva är långt större. Någon har sagt att det är lika lätt att bedra sig själv utan att märka det, som vad det är svårt att bedra andra i längden utan att det med tiden märker det. I Matteus 12, verserna 36 och 37 säger Jesus: men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar skall det stå till svars på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas. Eller som Ordspråksboken 25:14 uttrycker det: som regnskyar och blåst och likväl inget regn, så är en man som skryter med givmildhet men inte håller ord. Det är aktuella ord i en tid vars kultur är mera upptagen av hur en sak ser ut än av hur den verkligen är. Vi läser Ordspråksboken 25, vers 17. Låt din fot inte för ofta komma i din väns hus, så att han ej blir mätt på dig och får motvilja mot dig. Alla goda gåvor måste behandlas med respekt och användas med visdom, för att inte förlora sitt värde eller slitas ut. Att besöka en väns hem, det är en stor glädje och välsignelse. Men han har sin boplats och jag har min. Och jag ska inte springa så ofta att jag kommer mera som droppandet i kranen än som den förfriskande källan. Allting har sin tid, står det i Predikarens 3:e kapitel. Allt har sin tid, men det är inte alltid rätt tid. Sitt inte så ofta hos din vän att du på omvägar måste höra att man i den familjen tycker att det är jobbigt att aldrig ha någon paus och att man önskade att du hellre höll dig hemma. Låt inte din fot för ofta komma i din väns hus så att han ej blir mätt på dig och får ovilja mot dig. Och Ordspråksboken talar inte bara om relationen till en vän eller granne, utan också om hur man bör handla i relation till en ovän. Vi läser verserna 21 och 22. Om din vän är hungrig, så ge honom att äta. Och om han är törstig, så ge honom att dricka. Så samlar du glödande kol på hans huvud, och Herren ska löna dig. Om än vi inte lever av världen, så lever vi i världen. Och en kristen kan inte undgå att man gör ont mot honom. Men det är inte att man gör ont mot dig som är farligt. Det enda som verkligen kan skada dig är om du blir ond och svarar med samma mynt. Det är inte farligt att lida ont. Däremot är det mycket farligt att göra ont. Om din ovän är hungrig, så ge honom att äta. Det är en av de stora principerna i Guds ord. Ändå så är det något av det allra svåraste för en kristen att praktisera. När någon slår dig på den ena kinden, så är det svårt att vända den andra kinden till. Vi ska övervinna det onda med det goda. Om din ovän är hungrig, så ge honom att äta. Och om han är törstig, så ge honom att dricka. Så samlar du glödande kol på hans huvud, och Herren ska löna dig. Och vi läser Ordspråksboken 25, vers 24. Bättre är att bo i en vrå på taket än att ha hela huset gemensamt med en grälsjuk kvinna. Vi har mött den här varningen mer än en gång. Och vi förstår att det är tragiskt att vara gift med en grälsjuk kvinna. Men om hon nu är så besvärlig, varför skulle han då till varje pris gifta sig med henne? Varje mynt har två sidor. Att detta ordspråk återkommer i så många varianter har säkert att göra med att Salomo hade allt för många hustrur, vilket gav honom väldigt många problem. Det är alltid svårt att köra med för många chaufförer i baksätet. I Första Kungabok 11, vers 1 står det: Men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade, moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor, kvinnor av det folk vilka Herren hade sagt till Israels barn: ni ska inte inlåta er med dem, och de får inte inlåta sig med er. De ska förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo, och han älskade dem. Kanske är det därför han senare i livet skriver: bättre att bo i en vrå på taket än att ha hela huset gemensamt med en grälsjuk kvinna. Men i den här versen gömmer sig också en andlig bild, och det är bilden av ett ont samvete som aldrig låter hjärtat vara i fred. Och ett sådant sällskap är otroligt plågsamt. Och då hjälper det inte att man bor i det lyxigaste hus och att bordet är dukat av festerätter, om man inte har frid i sitt hjärta. Vi läser Ordspråksboken 25, vers 25. Som friskt vatten är för den försmäktande, så är ett gott budskap från fjärran land. Har du hört något hemifrån den sista tiden? Eller när skrev du sist hem till far eller mor eller syskon? Ett brev betyder så mycket. Och det är faktiskt inte bara en god slogan från postverket, men det är faktiskt sant. Att höra av sig är viktigt. Att få motta en efterlängtad hälsning är underbart. Men i den 25:e versen ligger det mer än det vi kanske först tänker på när vi läser det. Visst är det trevligt med en god hälsning från fjärran land. Men hur oerhört mycket bättre är det väl inte om han du väntar brev ifrån kommer själv. Och hör nu min vän, det har kommit goda nyheter från ett mycket fjärran land. Och i Johannes 1:14 berättas för oss: och ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Eller som Jesus själv säger det i Johannes 16:28: jag kom från fadern och trädde in i världen. Som friskt vatten för den försmäktande, så är ett gott budskap från fjärran land. Vi läser Ordspråksboken 25, vers 27. Att äta för mycket honung är inte gott, och den som vinner ära får sin ära nagelfaren. Lite honung i kvällsten är gott, men för mycket honung gör dig illamående. Och den som är för girig efter egen ära, speciellt när det gäller tjänsten i Guds rike, blir sjuklig. Det har vi sett flera exempel på, både i församlingen och i organisationslivet. Det är skrämmande att möta andliga ledare som betraktar sin ställning, inte som en kallelse, men bara som ett steg från vilket han kan klättra vidare. Att möta sådant kan verkligen göra oss dåliga i magen. Men girigheten efter den söta honungen har flera sidor. Att studera Guds ord därför att man hungrar efter att bättre lära känna Gud, det är en välsignelse. Att forska och studera i Guds fruktan och tacksamhet är som att sitta vid en frisk källa som väller fram mitt i ödemarken. Det gör oss gott. Men att granska skriften för att använda den som måttstock på andra eller för att diskutera doktriner och kunna vederlägga andra i teologiska disputer. Då blir honungen mera till skada än till välsignelse, både för den ene och den andra. Och tyvärr är det många som söker vinna sig ära på den vägen. Naturligtvis kamouflerat under skenet av andlig vaksamhet. Och ärade blir de av vissa grupper som imponeras av dessa självutnämnda väktare på muren. Likt Jobs tröstare tror de att de är Guds försvarsadvokater. I verkligheten håller de med sin växande teoretiska kunskap att föräta sig på den honung som kunde ha gjort dem så gott, men som nu gör glädjen till något bittert och får både dem själva och andra att må illa. Att äta för mycket honung är inte gott, och den som vinner ära får sin ära nagelfaren. Och därmed så har vi kommit till den sista versen i Ordspråksboken 25, vers 28. Som en stad vars murar är nedbrutna och borta, så är en man som inte kan styra sitt sinne. Efeserbrevet 4 säger att vi ska inte göra Guds helige ande bedrövad, och att vi ska göra oss av med all elakhet, vrede och häftighet. Och även till det troende i Kolosse uppmanar han i Kolosserbrevet 3:8. Men nu måste också ni lägga bort allt detta, vrede, häftighet, ondska och så vidare. Göra oss av med, säger han till det troende i Efesus. Lägga bort, skriver han till det troende i Kolosse. Det kan inte sägas tydligare. Han säger inte, ja, vi är ju så olika. Någon av oss har bara ett lite mera häftigt temperament. Nej, vi ska göra oss av med vrede och häftighet. Vi ska lägga bort allt detta. Det säger Guds ord. Det är vanor och hållningar som vi ska ta av oss, som om vi skulle lägga av oss ett klädesplagg. Paulus säger att vi ska rent praktiskt göra något för att lägga av dessa saker. Guds ord vill säga oss att det är ett samband mellan den kunskap vi fått och blivit övertygade om och hur vi uppför oss. Som en stad vars murar är nedbrutna och borta, så är en man som inte kan styra sitt sinne. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.